7 möten har vi varit på. Från fredag kväll till söndag eftermiddag. Det är strålande att det är så många här idag. Det är fantastiskt att ni orkar med så många möten. Och det är underbart. Vi har ju upplevt det. Och jag känner det för min egen del. Det har varit en uppbyggelse för mig själv. Och en rikedom i mitt eget liv att få träffa er alla. Se er och lyssna till er där ni förmedlar i tal och i sång och i vittnesbörd. Det är berikande. Och det är så det ska vara. Paulus säger att när ni kommer tillsammans, då har var och en något att meddela. Och då blir det intressant och givande, och ingen kan säga i förväg hur det kommer att bli eller hur det kommer att sluta. Jag började i andra Konungaboken 4 igår förmiddag. Jag ska avsluta med att hämta ordet ifrån det också i eftermiddag. Profeten Elisa sa till henne: vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du i huset? Och det är den frågan som jag vill ställa till oss alla här idag. Vad vi har, inte i det hus där vi bor, och inte vad vi har i kyrkan där vi är samlade här nu, utan vad vi har i vårt eget liv. Och när vi ställer den frågan så blir det rannsakande för oss alla. Vad har jag och vad bär jag med mig för någonting? Och vad kan jag dela med mig utav det jag har? Och den frågan, den ställer jag till oss som tror, och jag ställer den frågan till dig om du finns med som ännu inte är en kristen, inte är troende. Vad har du i ditt eget liv? När frågan ställdes så blev det en inventering i det huset. Man inventerade och såg till vad det var man hade för någonting. Och frågan är om vi vågar göra en sån inventering i våra liv. Vad vi har i vårt liv helt enkelt. Vad finns det där? Finns det av rikedom, av sådan som vi kan dela med, och sådan som kan bli till välsignelse och till nytta för andra människor? Men det blev en grundlig inventering som kvinnan gör här. Och det önskar att det skulle bli så. Det ska bli grundligt. Det ska gå djupt i våra liv. När vi gör den här inventeringen. Inte bara så där lite och släta över lite. Och så har vi någonting kvar kanske. Som vi inte gärna vill visa på. Utan istället är det så. Det blir den grundliga inventeringen som vi kommer. Och vi kan sätta ord på vad det är. Att vi sätter ord på vad det är. För när vi sätter ord på någonting som vi upplever i våra liv som inte borde finnas där, då är Jesus där och löser oss. Då befriar han oss på detta mäktiga sätt som bara han kan göra. Inventering i våra liv. Och den inventeringen som hon gjorde här, det låg till grund för det stora undret som hände. På den inventeringen blev det ett under som kvinnan fick uppleva och vara med om. Kvinnan hade väldigt mycket av nöd, väldigt mycket av tårar, väldigt mycket av sorg hade kvinnan. Väldigt mycket av bekymmer som hon bar med sig och i hennes liv. Och den djupaste oron som hon kände, ovissheten, vad ska det bli med mig? Vad ska det bli med mina söner? Och hon hade sådana bekymmer för allt detta. Grämelser och förtvivlan, det hade hon i huset. Och det är inte undra på när hon stod i en sån situation att det var så mycket av det som hon bar med sig vid det här tillfället. Och det kan hända att det är det du har burit med dig och bär med dig till vårt möte idag. Du kanske har mycket av tårar, mycket av nöd, mycket av sådan som tynger ditt liv helt enkelt. Och kanske du har svårt för att öppna dig. Kanske du har svårt för att ta emot välsignelser. För det är så mycket som blockerar dig. Och då förstår jag hur du känner. Jag känner med dig. För man kan faktiskt ha så mycket oro och grämelser och förtvivlan och nöd och tårar. Så man inte orkar med ett möte. Man orkar inte öppna sig helt enkelt, utan det enda som kan hjälpa i en sån situation, det är att man får hjälp med själavård och samtal, så man kan få uppleva att det lättar där inne. Man kan uppleva. Hennes behov, de var enorma. De var stora i förhållande till tillgångarna som hon hade. Och hennes tillgångar, de var mikroskopiskt små. Det var så lite. Det är knappt ingenting för att kunna klara av den skuld som hon hade. Inventeringen börjar med i hennes liv att hon tar med det mest negativa. Döden har tagit min man. Det är negativt för henne. Jag har den allra djupaste sorgen. Jag har tomheten. Jag upplever bedövade känslor. För döden har kommit i vårt hus. Jag har fodringsägare. Säger det där i Norge när någon ställer fodran på en annan. Någon har krav alltså. Fodringsägare. Någon som kommer och fodrar. Ja. Då vet ni vad det här gäller när jag säger detta då. De har aviserat att de ska komma. De ska komma och de ska ta sönerna. Den utmätningen som skulle komma, de skulle komma dit och hämta dessa. Sönerna var den enda tillgången som hon hade och det var det som de ville ha tag i vid det här tillfället. Och sedan så var det som jag sa tidigare, tårar, det var det enda som hon hade och som hon hade mycket av. Vad har du i huset, frågar profeten. Inget annat än ett krus, lite krus med olja. Det var det enda som hon hade och som hon kunde liksom plocka fram här vid det här tillfället. Kan det här lilla då vara en sån resurs? Kan det här lilla vara en tillgång i det trångmål som jag befinner mig i? Kan det lösa mina problem? Ja visst, det skulle hon få se att det kunde vara på det sättet. Och då undrar jag, du som har kommit till vårt möte här idag, vad bär du med dig? Är det detta du har oro, du har bekymmer, kanske samvetskval som tynger dig, som du upplever i ditt innersta helt enkelt? Och mycket av tårar som du gråter i din ensamhet helt enkelt, därför att du känner dig kanske utanför, du känner dig misslyckad. Du upplever att samvetskvalen de tynger dig och du känner att det är så tungt att bära. Då har jag en hälsning till dig här idag. Att det finns en som förmår att lösa. En som förmår att hjälpa. En som förmår att gripa in. Det var skulder som hon hade. Och det var det som hon upplevde som var så besvärande. Hemmets atmosfär, det kan bli en tillgång. Också det vi har i våra liv helt enkelt. Om vi är fyllda av en kärlekens atmosfär. Om vi upplever kärleken i våra liv. Om vi har i vårt innersta en bönens ande och bönatmosfär som vi bär med oss. Och en trosatmosfär som råder i vårt innersta. Och som råder också i våra hus där vi bor. Om vi upplever det, vänner. För en sådan atmosfär kommer Herren att uppenbara sig. Och uppenbara sin kraft. Uppenbara sin välsignelse i fullt mått. Atmosfären har väldigt stor betydelse. Hemmets atmosfär kan bli ett hinder för Guds uppenbarelse. Om det är oförsonlighet. Om det är kärlekslöshet. Om det är hårdhet. Om det är många hårda ord emot varandra. Om det är olösta konflikter som vi bär med oss och har det i våra hus och i våra hem och i våra liv. Om det är det som råder och infekterar atmosfären. Det blir inte den där som vi vill egentligen på grund av det här som vi upplever. Hemmets atmosfär kan vara som det var hos Simon när Jesus kom på lunch hos Simon vid det här tillfället. I den hemmet så var atmosfären kall. Den var hård. Den atmosfären, den var dömande, den var cynisk. Han Simon, han bjuder Jesus och under middagen där eller lunchen där så tänker Simon, om han är en profet. Ja, om han nu är det, då skulle han ju förstå vad det är för människa som har tagit sig in i mitt hus. En människa som jag inte vill ha i mitt hus egentligen. En människa som var full av synd. Han satt och tänkte på allt det här som han hade i sina tankar om kvinnan som hade kommit för att gästa hemmet. Kan hända att det tillhörde vardagssamtalen i det huset. att man talade om sådana ting i det huset. Det var en vana helt enkelt. Men Jesus reagerar på atmosfären som är rådande. Och Jesus tar itu med den där frågan. Och därför vill jag säga att det är viktigt vad vi talar om. Det var, tror jag var Ludvig som var inne på det, eller om det var idag på förmiddagen. Men i vilket fall, vi har hört, lyssnat till det under de här dagarna. Vad det är viktigt vad vi talar med varandra om. Vad vi talar och ger uttryck för. För det är ju någonting som vi bär inom oss när vi ger uttryck för. Och det kan bli ett hinder om det är så att det är sådana negativa, hårda och dömande ord som vi bär med oss. Då smittar det av sig och det får förödande konsekvenser. Eller om vi bara talar om pengar och materiell standard. Det kan också vara det som kan uppta vårt intresse så mycket så att det är det som dominerar vårt samtal. Det är många gånger som tal om pengar och materiella ting har tagit död på många väldigt fina gudstjänster och möten och väckelsemöten som vi har varit på. För när man har sagt amen och slutat mötet så har samtalet kommit igång om en det ena en det andra som hör det här världsliga till. Det kan vara, det är helt legitimt kan det vara från en sida sett. Men man kan använda så mycket av det så det förtar den andliga atmosfären och det blir inte vad Herren hade tänkt att det skulle bli. Vad har du i huset? Det var frågan som profeten ställer till kvinnan här. Jag var inne på det igår. Vad Akan hade i sitt hus, det var det som han hade stulit ifrån Herren och rövat. När de skulle inta staden Ai så led de nederlag på grund av att det var en försyndelse som Akan hade gjort. Han hade gömt undan saker och ting av värde i sitt eget hus och det fick konsekvenser. Jag nämnde om Gehazi, Elisas tjänare, han gömde undan saker och ting för egen del. Han ville ta betalt för under som Elisa hade gjort med Naman som kom vid det tillfället. Gehazi fick betala ett högt pris. För att han ljög och hade allt det här och talade så illa som han gjorde. Spetälsk för resten av livet. Akan då, han fick betala med sitt eget liv. Det han hade i sitt innersta. Det kvinnan hade, det var skulder. Det är många som är andligt skuldsatta idag. Som har andliga skulder. Har enorma skulder helt enkelt. David, han var andligt skuldsatt, hörde vi igår kväll i väckelsemötet. Han hade en sån enorm skuld. Så han säger, när han beskriver detta. Dag och natt var din hand tung över mig. Dag och natt så bar han på en skuldbörda som var så oerhört tung. Och det kändes så fruktansvärt som att han höll på att dingna. Han höll på att dö utav detta därför att det sög musten, kraften ur kroppen på honom. Han kände det fruktansvärt. Dag och natt var din hand tung över mig. Den som får uppleva syndens skuld och den börda som man bär, det är en tung börda att bära. Det är många som har upplevt det, att de har upplevt skulden så tung att dag och natt har de känt det trycket över sina liv. Kain, han måste säga, min synd är större än jag kan bära den. Fruktansvärd tyngd som vilar på honom. Han har slagit ihjäl sin bror. Och nu vilar tyngden över honom. Hur har den här skuldsituationen då uppstått för kvinnan som finns med i det här sammanhanget i andra konungaboken 4? Troligtvis kunde det vara genom lån som det hade blivit. Och Jesus, han säger om de fem oförståndiga jungfrurna. De som var med på vägen. De som var där i den väntande skaran som skulle höra att brudgummen kommer. De var där, de här fem, men de hade behovet av lån. De behövde låna för att kunna klara situationen. De hade gjort sig kanske beroende av det där med att låna. Ge oss av er olja. Vi måste låna av er. Vi måste låna. Och så säger de det fruktansvärda orden. För våra lampor slocknar. Tänk att vara ute och vara så nära som man väntar på brudgummens röst som ska höras. Brudgummen kommer och då står man där med sitt lån och önskar att man skulle kunna låna lite till för att klara situationen. För många går det på lån idag. Och det är också lätt att låna när det gäller den andliga lånemarknaden. Och vem är det som lånar på den andliga lånemarknaden? Jo, det är den som inte har. Den lånar ju. Man kan låna en kristen bekännelse. Man kan öva in en kristen bekännelse. Och det ser ut som att jag äger den bekännelsen. Men jag har lånat den. Jag har hört hur andra har sagt och jag säger likadant. Man lånar en bekännelse helt enkelt. Man kan också låna kristna vanor. Man kan liksom passa in i en kristen sammanhang och man ser ut precis som en kristen och agerar och verkar och talar som en kristen. Men man är inte kristen. Man lånar helt enkelt detta, den kristna attityden. Man är inte kristen. Man lånar det när det passar in. Och även i levnadsmönster om det skulle vara så. Eller uttryckssätten. Man kan tala kristet. Många som kan göra det och så fast de inte är kristna. Det jag bekänner alltså, det är inte min upplevelse. Jag har lånat den upplevelsen ifrån någon annan. Det jag säger är inte mina ord, för de har jag lånat utav någon annan som har uttryckt de orden. Man har tagit det till sig. Jungfrurna berättas, det kom till en tidpunkt då lånemarknaden var stängd. De fick inget lån vid det tillfället. Nu måste man betala med eget kapital. Kan hända, min kära vän, du som är i vårt möte här i eftermiddag, att betalningstiden håller på att rinna ut för dig. Vad är det som säger att du har möjlighet att betala den andliga skulden imorgon? Betalningstiden kanske håller på att rinna ut. Du har kanske inte så lång tid kvar att betala tillbaka den skuld som du bär på, som är så tung att du knappt inte orkar att bära den. Och då, därför vill jag säga, kom ihåg min kära vän, att det vi har och det vi försöker att betala med, det räcker aldrig för vår synda skuld. Om du betalar med gott uppförande, om du betalar med en del än det andra och försöker att vara så rättfärdig och allt som du kan liksom åberopa, det räcker inte att betala låneskulden med. Jesus, han har upprättat i vårt möte ikväll en låneakut där han sätter in sitt kapital. Där du redovisar dina skulder, lägger fram dina skuldsedlar inför honom. Och då löser han dem. Amen. Tack och lov. Och då behöver du inte vara frukta för någonting. Utan när Jesus går in och löser ut dig, då blir du verkligen fri. Jag berättade idag vid frukostbordet om en man som blev frälst. Han hade ett fruktansvärt liv bakom sig och hade mycket skulder rent andligt. Och han hade gjort så mycket galenskap i sitt liv. Och så blev han frälst. Och när han blev frälst så räknade han med att nu har Jesus löst mig från allting. Och det gjorde ju Jesus också. Men det var så, den ena natten efter den andra kom djävulen. Och så hade han ett A4-ark. Och det hade djävulen skrivit på varenda rad, hela arket fullt, till sista punkt, alla synder. Han läste första raden, ja det är sant. Han läste andra raden, ja det är sant. Det var sant, alla raden, att han kom till sista raden. Det var sant vad djävulen la fram för honom. Men då våndades han och kände en sån fruktansvärd nöd i sitt innersta. Och då såg han hur en blodsdroppe kom och droppade på skuldsedeln. Och nu var skulden betald. Inte bara att den var betald, för det gjorde Jesus när han frälste honom några veckor tidigare. Utan nu utplånade han det ur minnet på honom. Den skuldsedeln som stod så klar för honom. Jesu blod. Tack och lov och pris. Vad hade kvinnan av värde i sitt hus? För hon hade väl någonting som var värdefullt. Jo, hon hade längtan efter förändring. Och vad hon längtade efter, att det skulle bli en förändring. Hon längtade efter att det skulle ske någonting, och därför så uppsöker hon profeten Elisa. Hon hade en längtan att få förändring, och det knyter Herren an till. Du behöver inte ha mer än en längtan, så knyter Herren an till längtan som du har. Om du kan ge uttryck för den eller inte. Men Herren känner dig ju. Och skulle du få forma ett ord, kan hända. Då känner Jesus det innan du har format ordet. För se, det är på det sättet. Innan vi formar våra ord, så känner han det som är på vår tunga. Men han knyter an till den förändring som finns där. Frimodighet hade hon. Hon satte allt på ett kort. Hon var villig och utlämna sig så fullständigt, helt enkelt. Och det gör hon. Frimodigheten. Och det knyter Herren an till. Att hon hade lite frimodighet, helt enkelt. Och vågade och lyfta fram sin situation. Och vågade komma till profeten Elisa. Hon hade ödmjukhet. Och det knyter alltid Herren an till. Han tar hand om de ödmjuka. De ödmjuka ger han nåd, tack och lov. Och han ger hur mycket nåd som helst till den som är ödmjuk. För det är ett kännetecken som sammansmälter med Guds vilja när vi är ödmjuka inför honom. Vad gjorde kvinnan? Jo, hon redovisade öppet hur hon hade det. Och det måste till ifrån våra liv också. Om vi ska uppleva en grundlig förändring, så måste det till, helt enkelt, att vi redovisar det här öppet inför levande Gud. Öppet sin skuld, helt enkelt. Man kan säga att hon avger en typ av självdeklaration där hon tar med både vad som är tillgångar och vad som är skulder vid det tillfället. Och så skriver hon under på det. På heder och samvete skriver jag på, så här dåligt har jag det. Så dåligt hade hon det. Och det var det som hon redovisar. Skulden var större än tillgångarna. Och då är det, som vi säger i Sverige, då är det nära konkurs. Då är man konkursmässig. När man har mer skulder än vad det finns tillgångar. Men när hon har gjort den redovisningen, då sker undret. Tack och lov. Herren griper in. Betalar hela skulden. Löser lånet, som hon hade något sådant. Och kvinnan blir fri från oron och ångesten. Och tårar och allt det där som hade, och alla grämelser. Det var i ett enda ögonblick försvunnet nu. Tårarna torkas av. Hon upplever en underbar förändring. Sönerna upplever frälsning. De blev frälsta därför att Herren griper in. Den dagen kommer glädjen tillbaka. Frihetsklockan hade slagit i det hemmet. Det var frihet som rådde nu. Tack och lov och pris. Den dagen ska frihetsklockan ringa i ditt liv, i ditt hus. Ska du möta det och uppleva det. Så här dåligt var det i en profetlärjungs familj. Så dåligt var det hos en profetlärjunges familj. Hur är det i våra pastorsfamiljer? Hur är det hos oss pastorer? Tänk om anden skulle komma och lysa över hela vårt liv. Vad blir det då? Är vi oroliga för det? Hur är det i våra äldste familjer? Hur har vi det? Har vi som pastorer och har vi som äldste lite egentligen i våra liv, då vi borde ha mer? Det har rannsakat mitt hjärta. Lite av smörjelse. Lite av tro, helt enkelt. Lite av bön och överlåtelse. Lite av förväntan. Kan hända vi har lite av detta. Kanske lite av frimodighet också. Då vi borde vara det. Jag kan väl inte tänka mig. Att vi har det så att vi har skulder. Som följt oss. Under många år. Som vi aldrig har redovisat. Vi försöker hålla det nere. Eller försöker att gå vidare. Det kan vara så även i en pastors eller en äldste familj helt enkelt. Finns det något som vi gömmer undan? Under mina många år som församlingsföreståndare så har jag varit i församlingar och tjänat där skulderna har varit stora, både i pastors hem och äldste hem. Skulderna var så stora på en del håll så det har blivit total konkurs. I en äldste familj på ett speciellt ställe tänker jag på det. När konkursen blev ett faktum. När skulden blev uppenbarad. Jag ska inte säga vad skulden var, för den var otäck när det gällde detta egentligen. Och därför så är det så, vad har vi egentligen? Finns det sådant som vi gömmer undan och försöker att dölja på något sätt? Kan hända att vi har begär på något vis. Begär efter ära. Eller upphöjelse. Eller beröm eller någonting sådant. Och det finns inget som jag är så rädd för. Egentligen, jag har aldrig under alla mina år kunnat ta till mig. Om någon kommer och vill rosa eller säga någonting. Eller säga, jag har så svårt. Och gör det, säger du måste ta till dig. Nej, jag gör det inte. Jag är rädd. Jag är så rädd för detta. För vad har jag? Jag har ingenting. Utan får jag vara med så är det utan bara nåd helt enkelt. Och då är det, men det är ju djävulen, han föll på den punkten att han blev högmodig. Och han försöker att göra Herrens tjänare och vittnen och äldste och alla som tjänar i Guds församling. Han vill försöka göra dem högmodiga helt enkelt. Så är det och så vill han göra. Men det kan också vara så i våra liv som pastorer och som äldste familj och sådär. Att våra ägodelar och prylar kan också styra våra liv. Så det blir på något sätt en belastning hos oss alla. Det underbara är ju då vi får ha en rik utrustning utav anden i våra liv. Och då kan andens oerhörda starka strålkastarljus riktas emot oss utan att vi behöver känna fruktan eller rädsla. För det finns inga skuggor i våra liv och så vill Herren att det ska vara. Och han vill möta oss på den punkten. Vad hade profeten Jesaja i sitt hus, i sitt liv, när han kommer in för Herren i Herrens tempel? När strålkastar ljuset riktades emot profeten Jesaja så oerhört starkt, vad sa han då? Halleluja! Nej, det sa han inte. Han sa, ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar, jag har sagt det jag inte skulle säga. Jag bor ibland i folk, miljön runt omkring mig är folk som har orena läppar och jag har det lika så. Det blir inget halleluja när den heliga andes strålkastarljus kom över profeten Jesaja. Utan det var bara då han kände, nu är jag förlorad. Ve mig, jag går under. Jag dör helt enkelt med det jag har i mitt liv. Det är detta som är så oerhört viktigt egentligen. Han var en profet och han har blivit påverkad av den här miljön som har varit. Vi lever i en förfärlig miljö. Det gäller för oss som förkunnare. Det gäller för äldste bröder och för alla som har någon ledarfunktion i församlingen. Det gäller för oss alla att den här miljön som vi lever i runt omkring oss, med allt det som vi hör av otäckheter på alla livets områden, att aldrig få fäste i våra liv. Och det är möjligt därför att vi har en som vill hjälpa oss. Och det är när vi tränger fram och han renar oss dag efter dag behöver vi uppleva detta. Den öppna, den bekännelsen, det är det som öppnar nya möjligheter för profeten. Han bekände hur han hade det. Och då kom Herren honom till mötes. Vad har du för tillgångar i ditt liv? Finns det något som Herren kan knyta an till hos dig just nu? Det tror jag. Jag tror att det är så. Du kanske har lite grann utav en tro. Ja, men så det behövs inte mer för Herren knyter an till det. En liten längtan om förändring. Ja, det kan Herren knyta an till helt enkelt. Eller ytterst liten förhoppning bara. Jag önskar att jag skulle vara annorlunda. Jag önskar att jag har ett annat liv. Jag önskar att jag skulle vara mer fylld av anden. Att jag skulle vara mer disponibel. Att jag skulle kunna tjäna bättre. Jag har en önskan om det här. Eller kanske bara har du tårar också. Lik kvinnan i Simons hus. Men det räcker. Det räcker om du kommer, bara faller ner och gråter inför Herren. Ingenting, du behöver inte säga någonting, utan hela ditt innersta blottas för honom som har all makt att kunna gripa in och kunna hjälpa. En uppriktig bekännelse inför Herren, det är vad du kan göra, och det behövs ingenting annat. Profeten Elisa frågade: vad kan jag göra för dig? Jesus frågade mannen som han ledde fram till honom utanför Jerikos stadsport. Mannen som var blind, Jesus sa: vad kan jag göra för dig? Vad kan jag göra för dig? Herre, låt mig få min syn. Det är det här Jesus vill alltså. Han ställer frågan till oss var och en: vad vill du att jag ska göra för dig? Och så får du precisera det och ge uttryck för vad du önskar, helt enkelt. Och vad kan Jesus göra för dig? Jo, han kan förlåta synder. Jesus kan hjälpa. Han kan rena hjärtan, och han kan lyfta av de här skuldbördorna, och han kan skapa frid och glädje och harmoni. Det är vad Jesus kan göra för dig, och det är kanske det du behöver i den här stunden, att få uppleva detta personliga möte. Vad har du för någonting i huset? Ja, jag tror att det är viktigt med den här själv, att vi rannsakar oss själva och inte skjuter skulden över på någon annan, helt enkelt, utan att det blir ett behov att utgjuta sig inför Herren. Och jag tror att under de här nu dagarna vi har varit tillsammans, så är det många reningsstunder här i dessa våra möten. Och du som har varit framme och bett om rening och helgelse och allt detta och frihet, du är ju fri. Du behöver inte komma på det sättet, utan du känner dig att du är fri. Även om det här skulle tilltala dig, så vet du att vad du har gjort inför Herrens ansikte. Men jag vänder mig till dig som ännu fortfarande har skulden och inte erkänt den och inte vill kanske riktigt. Det är dig jag vänder mig till i det här mötet. Jag önskar att du skulle förstå att det är Herren som vill hjälpa dig och som talar till dig. Jesus, Jesus, jag beder dig. Herre, sätt i strålkasta ljus in i våra liv, Jesus. Om möjligt, Herre. Ja, hjälp mig för egen del, kära Herre. Det går så lätt att stå i en kyrka och tala till en stor mötespublik och skicka ut åt alla möjliga håll. Men Herre, du vet ju när du satt i strålkastarljuset i mitt eget liv senast. Där tackar jag dig för, Herre. Och jag tackar dig för reningen i blodet. Jag prisar dig för det. Herre, nu ber jag att din heliga ande skulle vara så mäktigt starkt närvarande i den personens liv som fortfarande bär med sig skulder i sitt liv, andliga sådana av olika slag. Jesus, tack att du vill möta nu och försona och frälsa, och du vill lösa, du vill befria. Tack att du vill göra den här stunden. Jag ber om din välsignelse över församlingen här. Men jag ber, Jesus, att du ska slå en mur omkring denna församling. Kär Jesus, så att inte några dörrar är öppna ut emot världen eller mot den anden, Jesus. Utan att alla och en var i den här menigheten är på sin vakt emot allt som vill ödelägga, förstöra och fördärva. Välsigna oss så i fortsättningen i Jesu namn. Amen, amen, amen. Jag tror att Ludvig vill, jag ursäktar Nils Petter, men jag tror att Ludvig vill sjunga en sång, tror jag, som passar in i detta, och sen får ni ta över för en fortsatt här möte, men jag tror så. Kär Gud, och vi bevarar stillheten, och vi hälsar dig välkommen som vill möta Jesus.
Kanskje vi skal stå opp alle sammen imot slutten av dette møtet, venner. Nå er det så mange som har vært fremme til forbønn i løpet av disse møtene. Og ingen skal behøve å kjenne seg presset fram. Men om du kjenner en lengsel, om du kjenner en lengsel og et behov i ditt liv, og om det var meg som fikk lov å ligge der fremme ved korset, og snakke ut med Jesus om mitt liv, om mine byrder og min skyld, kom i Jesu navn. Han har sonet din synd. Han har tatt din skyld. Gjelden er betalt. Kom og legg den fram på Jesus og bekjenn alt inn for hans åsyn. Og så vil han gjøre noe nytt i ditt liv. Han kommer jo snart. Og i dag vil han beskikke vårt hus. Han ikke bare vil ransake vårt hus, men han vil rense. Og så vil han beskikke oss for himmelen. Han kommer snart. Kom i Jesu navn, og så møter vi Jesus her fremme. Og så skal brødrene og vi være med og be til Jesus sammen med deg. Ja, møt ham i dag, min venn. Kom på din sin, bekjenn. Alt ble betalt med hans blod. Som ramp og Golgata, da vil et under skje. Verden som tror får skje. Allting blir nytt. Allting blir nytt. Ja, møt ham i dag, min venn. Kom på din syn, bekjenn. Alt ble betalt med hans blod. Som ramt på Golgata, da vil et under skje. Verden som tror allting blir nytt. Allting blir nytt. Ja, hele mitt liv ble forvandlet da jeg møtte ham. Allting blir nytt. Ja, allting blir nytt. Like en som er blind, som fikk sine der, han vandret fram. Allting ble nytt. Allting ble nytt. Så kommer du i Jesu navn. Ja, møt ham i dag, min venn. Kom og din synd bekjenn. Alt ble betalt med hans blod. Som rann på Golgata, under skje. Verden som tror på skje. Allting blir nytt. Allting blir nytt. Vi synger litt mer. Og så synger vi det siste verset i sangen. Himmel og jord skal forvandles når Guds time slår. Allting blir nytt. Ja, allting blir nytt. Da alle som tror skal få se når vi i himmelen står, at allting er nytt. Ja, allting er nytt. Skal det bli min og din opplevelse på møtet her i ettermiddag? Som en avslutning på dette stevnet. At himmelens guddommelige kraft og nåde tar bolig midt og ditt liv med hele guddommens fylde. Det er bekjennelsen på møtet her i ettermiddag. Jeg behøver et nytt Golgata-møte. Jeg behøver en fornyet himmel over mitt liv. Jeg behøver en ny renser til lammets blod. Om jeg skal få lov å oppleve himmelen åpnes for min del den dagen han kaller bruden hjem. I dag er nåde å finne. I dag er nåde å få. La oss bekjenne vår stilling for Jesus, venner. Det er det dreier seg om. Bekjenne. Jeg behøver en ny berøring. Jeg behøver et nytt fokus i mitt liv. Ifra denne stund og inntil jeg står berget hjemme for tronen. Kom med Jesu navn, og så møter vi hverandre. Han forvandler, og han gjør noe nytt hos meg og deg for sitt navns skyld. Kom med Jesu navn. Ja, himmel og jord skal forvandles når Guds time slår. Alt skal bli nytt. Ja, alt skal bli nytt. Ja, alle som tror skal få se hvor vi i himmelen står. At alle ting er nytt. Alle ting er nytt. Som møtet ham i dag, min venn. Kom på din syn, bekjenn. Alt ble tatt med hans blod. Som rann på Golgata, dagen etter.
den liv. Allt himmel är ny. Ja, himmel och jord skall förvandles när Guds himmel slår. Allt skall bli nytt. Ja, allt skall bli nytt. Då alla som tror skall få se när vi i himlen står. Att allt himlen är nytt. Allt himlen är nytt. Som den kom idag till vän. Om du finns in, du känner allt blev ett vann i hans blod. Som lamm på vanliga kall. Om det är dunder sker, världen som tror på sker. Allting blir nytt, allting blir nytt. Halleluja! Kom i Jesu namn. Fortsätter att be till Jesus. Lyft helige händer där du står i bänken. Och så river vi himlens rike till oss här i eftermiddag. Han vill förlösa. Han vill förnya. Han vill rensa. Och han vill sammansätta oss för himlen. Halleluja.
Ja, i de sene nattenskunder står han spejdende mot jord. Sans skene lägger sista hånd på himlens bröllopsbord. Och en vind ifrån sin barn har hämtat brudskaran igen. Åh, din vän, skall du landa dig i natten. Någon sången säg sänker över det stillhetets religion. Är det gott och varje borgel av hilsan. Vår varbryggans namn skall bänka oss det här i bryllet vår. Ja, Guds barn, vi kan i sannhet. Är glad för det kommer i Jesu namn. I sene nattenstunder står han färgrände mot jord. Men sandskenet väcker i sista mån på himlens bröllopsvåg. Och ett vink ifrån sina barn han hämtade brudestaren igen. Åh, mina vän, skall Gud affärer i blanten. Vill du med när Jesus kommer? Vill du möta han i sken? In mot världens storm, du söker sikare liv. Han har kallt dig många gånger, hör han kallar dig på mig. Ja, i nåden, sista timmen, bra dig fly. I de sena nattenstunder står han spejdande mot jord. Men sandskenet läcker i sista hand på himlens bröllopsvåg. Och ett vind ifrån sina barn han hämtar brudeskaran igen. Åh, min vän, skall du ta färden i blanten. I de sena nattenstunder står han färgrände. Han hämtade lång. Ja, dig vet du om du var någon. Är du en ledig mig i kväll? Ja, du är väl på syn. Ja, är du en ledig mig dag för dag?
Yeah. litt forsterkning nå. Vi fikk et ønskesang her, om de kunne være med å synge en sang her. Så da får vi gjøre det.
Thank you. Innan de sänger så kom Amen. Halleluja.